Välkommen till Familjebalanspodden som har ämnen som handlar om NPF och psykisk hälsa. Gäst i det här avsnittet är Emelie Blad och vi reder ut begreppen runt dystymi, alltså långvarig nedstämdhet. Och det är alltså en depressionssjukdom där depressionerna beskrivs som en ständigt pågående depression som ska vara i minst 2 år. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och min största hjälp så ger jag till anhöriga som har familjemedlem med tvång, alltså OCD. Jag vill ju att de ska få ett mer hållbart familjeliv, för man har inte ett hållbart familjeliv när det är någon som har tvång bland familjemedlemmarna. Min bok finns att beställa, det är alltså en handbok för anhöriga som har tvång i familjen. Och du beställer den på familjebalans.se i menyn och där står det OCD-hjälpen och där finns den att beställa. Och nu förstår du så skriver jag på en ny bok. Också den handlar om anhörigskap och tvång. Och vill du läsa om den och liksom höra lite under arbetets gång. Jag ska ägna det här året åt den här och jag hoppas att den är klar innan 2025. Men jag ska ägna mycket tid åt det i år. Så gå in och lämna din mailadress på familjebalans.se. Där på första sidan så finns det möjlighet till det. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Emelie och välkommen till Familjebalanspodden.
Hej Ann-Katrin.
Kul det ska bli att få prata om något som jag vet, ja, ingenting kan jag säga. I princip ingenting. Jag har nog hört ordet för dystymi, men jag visste inte alls vad det var. Så det ska du och jag reda ut. Men först så vill jag att du berättar lite vem du är.
Ja, men väldigt roligt att vara här. Emelie Blad heter jag, legitimerad psykolog och jobbar just nu på Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning. Och innan jag började jobba på Mindler så har jag även jobbat en hel del på BUP och föräldra- och barnhälsovården och arbetat med utredningar på barn för ADHD, ADD, autism. Och just nu så jobbar jag även mycket med depression, ångest, självkänsla.
Då passar du ju väldigt bra i Familjebalanspodden som har sina lite specialämnen då, NPF och psykisk hälsa. Och vid dystymi, som det heter, har jag lärt mig, då har jag ju inte säkert psykisk hälsa.
Nej.
Men vad jag förstår på dig så är det inte så himla lätt att diagnostisera dystymi. Dystymi, heter det så?
Dystymi. Ja. Och jag tänker att namnet nästan talar, det beskriver en del om vad det handlar om. För dystymi, det handlar om att man är dyster, skulle jag säga.
Precis.
Man brukar beskriva dystymi som en ihållande depression, alltså en kronisk depression. En väldigt långvarig nedstämdhet som pågår under minst 2 år.
Okej. Och det tänker jag att jag vet nog många som har haft så långa sessioner av nedstämdhet faktiskt. I utmattningssyndrom och tillsammans med NPF-diagnoser också, tänker jag.
Ja, det tänker jag att det finns jättemycket som kan utlösa det. När vi pratar egentligen om depressionsepisoder, det brukar ju vara att man har en period när man är deprimerad och så har man en period när man mår bra och sen kanske man faller tillbaka in i depressionen. Vi har till exempel årstidsbundna depressioner. Men dystymi är ju just att den går inte över. Den hänger kvar.
Men hur märker omgivningen till exempel? Jag då som ofta pratar anhörigskap liksom.
Och det tänker jag är ju det kluriga med dystymi, för att trots att det är ju samma symptom som under depression vanligtvis, att det förändrar aptit, man har svårt med sömnen, det finns brist på energi, ofta låg självkänsla, svårt att koncentrera sig, svårt att ta beslut och kanske känsla av att det känns rätt hopplöst. Men i och med att den är så långvarig och långdragen så blir de här symptomen ofta normaliserade. Man blir så van att den här personen är så här.
Mm,
Och då är det inte alltid att det märks, speciellt om man själv har levt med det i många år. Eftersom det här är minst 2 år det ska finnas. Så blir det själv att man kanske inte ens kommer ihåg hur man var innan.
Nej, och kanske ingen frågar i omgivningen heller.
Liksom. Nej, men så är det.
Nej, men jag tänker på just det, för jag brukar fråga min son ibland. Alltså, kommer du ihåg för så och så länge sedan hur det var då? Och vad önskar du framåt? Alltså jag brukar prata i de där, liksom för att alltså just nu är bara just nu. Det finns en tid före och det kommer en tid efter. Och just det här att faktiskt vara i båda, alla de här världarna kan göra att, ja just det alltså. Så dålig var jag för 2 år sedan, eller mådde så dåligt. Och nu är det ju faktiskt så här, det har ju blivit bättre. Eller kanske sämre då ibland, om jag vill liksom visa på att vi kanske ska söka hjälp.
Ja.
Lite så.
Och de topparna och dalarna känner ju personer med dystomi ofta inte av. Utan att det är liksom ett standardläge som är väldigt platt, men också långt ner på humörskalan. Så. Och då är det svårt att tänka före efter. För att det har varit så lika så länge.
Ja. Men hjälper medicin?
Det är väldigt olika.
Okay.
Precis som att olika mediciner fungerar olika bra på olika personer. Men vi har ju sett att det är svårare för antidepressiva att ha samma effekt på personer med dystomi som när det är en egentlig depressionsepisod, alltså vanlig depression. Och vi vet inte riktigt vad det beror på heller. Också kan, tänker jag, att det kan ju också bero på att dystomi är inte grundproblematiken. Jag tänker mycket på ADD till exempel, som är en diagnos, det är ju ADHD fast utan den hyperaktiva aspekten. Alltså det här med att man har svårt att koncentrera sig och svårt att komma igång med saker. Och det är också någonting som är väldigt likt symptomen vid dystomi. Att både vid ADD och vid dystomi så har man det här svårt att ta beslut, svårt att sätta igång projekt. Man kanske har svårt att känna sig motiverad, så man har svårt att dra igång projekt. Och det gör också att man känner sig hopplös, man får lägre självkänsla. Och ibland kan det vara då att antidepressiva, det botar ju inte ADD. Och då löser det ju inte heller problemet.
Nej, men precis, precis. Jag förstår ju svårigheten att liksom bena ut vad är vad.
Verkligen.
Absolut. Och så tänker jag då på barn i skolan idag. Många mår ju så fruktansvärt dåligt av att vara i skolmiljön. För att den är inte anpassat efter vissa människor.
Nej.
Och då tänker jag, kan det utveckla liksom den här långvariga nedstämdheten? Om vi kanske bortser från att alltid kalla det för dystomi. Utan att det är en väldigt långvarig nedstämdhet.
Det tycker jag verkligen, och att det har blivit mycket tydligare att vi ger plats till det också nu för tiden när vi faktiskt på något vis förstår att det här är ett problem, att vi är så otroligt olika men alla måste passa in i samma mall i skolan exempelvis. Och när vi inte kan anpassa, så är det klart att de personer som inte passar in, vem skulle inte känna sig nedstämd och låg av det?
Ja, men precis. Precis. Kan det starta hur tidigt som helst det här?
Absolut. Och vi har ju sett att när det gäller barn så krävs det egentligen bara 1 års ihållande nedsamhet för att få diagnosen. Så att för barn har vi ändå en mindre sträcka innan vi faktiskt kan sätta den diagnosen och försöka fokusera på åtgärder.
Kan du berätta om någon som du har liksom haft i din, alltså som ni har diagnostiserat utan att liksom röja något vem det nu är, bara liksom hur det har sett ut? Att de kom till dig med nedstämt barn, eller hur har det sett ut liksom?
Jag kan berätta en liten generell bild av hur en dystomisk patient liksom känns igen. Och det är ju ofta att man ser depressiva symptom. Kanske ändå en högre funktionsnivå än vad man är van vid. För många depressionsepisoder faller ju väldigt, väldigt djupt. Medan som dystomi så långvarigt, så blir det nästan som ett normalläge med en relativt hög funktionsnivå ändå. Och att just KBT-behandlingarna inte biter på samma sätt. Och att man måste traggla väldigt mycket, tänker jag, med både mediciner och vanlig depressions-KBT utan att få de förväntade resultaten. Och det, tänker jag, kan ju göra saker också ännu värre för den personen som känner att här har jag kämpat med behandling och läkemedel och ändå inte bättre. Det gör ju till och med symptomen värre.
Mm. Vad gör man då?
Jag ofta tänker vi att det behövs mer hjälp från specialistvården, alltså en psykiatrisk mottagning.
Mm.
Och att man försöker hänvisa till att ta stöd där. Tyvärr så tror jag att det är väldigt få som kommer så långt, för jag tror att det är svårupptäckt.
Mm. Mm.
Så.
Är det så att kunskapen är lite halvlåg eller hellåg här också inom specialistvården? Nu sticker jag väl ut hakan väldigt långt. Men vissa saker är det ju så att kunskapen finns inte på alla psykiatriska mottagningar, tänker jag.
Kan det vara Nej, så? Men så är det. Och det här är ju ofta, många av de här ämnena är ju svåra, som du sa, Ann-Katrin, att de går ju in i varandra.
Mm.
Att det är svårt att veta, är det dystomi eller är det för att du också har en annan psykisk ohälsa eller en annan diagnos som ligger till grund för att livet blir svårt för dig.
Mm.
Och när livet är svårt så blir man ju nedstämd och kanske upplever många av de här symptomen. Som... Så att dystomi kan ju också vara en sekundär diagnos till ett egentligen större problem.
Men kan vem som helst liksom utveckla dystomi? Eller är det en viss kategori av oss? Eller hur är det där?
Det är ju egentligen ärftligt, precis som de flesta andra diagnoser. Så att har man depression, tänker jag, i släkten eller hos sina föräldrar eller släktingar, så finns det en risk att utveckla dystomi. Sen just vilka som får de här mer vanliga depressionsepisoderna och vilka som utvecklar dystomi, det är ännu inte riktigt fastlagt.
Okej. Okay.
Mm.
Och så tänker jag ju också på det här då. Om jag har dystomi, säger vi, går jag upp och ner ändå i mitt mående, eller är jag bara jämn nedstämd? Eller har jag liksom dagar ändå som att, ja men idag var en halv bra dag liksom, eller?
Men det är klart, jag tänker att det finns skiftningar hos de allra flesta. Sen tror jag också att det är väldigt individuellt, att många kan känna den här platta tomhetskänslan som många ofta beskriver när de är deprimerade, att den är ihållande, att saker kan absolut vara kul, men de är inte meningsfulla.
Bra uttryckt, kul men inte meningsfull.
Mm.
Det måste jag skriva ner. För det är ju liksom, just det där att kunna sätta ord på det är ju, tycker jag då, känns väldigt viktigt. Än när jag inte har ens ord för vad jag känner. Att det kan man ju behöva träna på generellt.
Mm.
Människor oss emellan, att våga berätta eller alltså hitta orden för mina känslor. Det kan ju vara väldigt svårt alltså.
Ja, jo verkligen. Och jag tror att det är ju också väldigt tufft att när man själv, när det inte kommer naturligt, vilket jag tänker att det inte gör, att behöva försöka sätta ord på någonting som gör så ont eller är så jobbigt eller känns så tufft, gör ju också att man kanske drar sig för att försöka kommunicera.
Ja, men visst. Absolut. Mm. Absolut. Ja, men alltså, du berättade ju att du, har det hänt då, under tiden du jobbade på BUP till exempel, och var det familjehälsan du har jobbat också?
Föräldrar och barnhälsovård.
Föräldrar och barnhälsovård heter det.
Mm.
Men hur hände det då att det dök upp människor eller barn då som hade dystomi? Som ni kunde diagnostisera, tänker jag.
Mm. För att vara helt ärlig så är det en väldigt ovanlig diagnos att ställa. Just ofta för att vi inte riktigt vet vad som är vad. Och barn som kommer till BUP och även föräldrar som kommer med svårigheter, så handlar det ofta om mycket annat som vi har fokus på. Om det är ADHD, ADD, autism, bipolaritet eller andra saker som vi tror kommer kunna vara till grund för dystomin. Och sen också, tänker jag, olika livshändelser som kan orsaka dystomin.
Mm.
Men däremot så är det diagnosen är fortfarande så pass ogreppbar.
Mm.
Att det är någonting som, den ställs inte så ofta i de kretsar som jag har jobbat i.
Är det viktigt att förstå och veta att det är en dystomi?
Vilken bra fråga. Jag tror då att om vi tänker att någon blir diagnostiserad med dystomi, så gäller det ju samma behandlingsmöjligheter som för en depression.
Mm.
Och sen har ju det lite olika behandlingsresultat beroende på individ.
Mm.
Så jag tänker absolut att det kan vara viktigt att jobba med nedstämdheten, men är det som vi säger att det kanske finns andra diagnoser som ligger till grund för att nedstämdheten är så ihållande och pågående, så behöver man ju egentligen jobba med den problematiken, och då spelar ju dystonidiagnosen mindre roll.
Mm, ja, precis. Då är det allmänt liksom.
Mm.
Det allmänna psykiska måendet liksom.
Mm.
Kan DBT vara någonting för det här, när, om kanske inte KBT funkar?
Ja, DBT handlar ju om känsloreglering, om jag okay. har förstått det rätt. Ah, känsloreglering precis, ja. Och att kunna hindra sina känsloimpulser.
Ja, just det. Och här kanske jag knappt har några.
Nej, jag tror inte att det är så mycket känslor att försöka Nej. Hindra eller hindra impulser. Jag tror att Nej. Impulserna är nog väldigt låga.
Ja, men precis, precis. Ja, det var ju inte det. Det var det ju inte. Så det är ju. Men har du någon, liksom, hur jobbar ni med KBT?
Precis, KBT handlar ju i sig då om beteendeaktivering. Egentligen att hitta de här situationerna och aktiviteterna som kanske är kul och försöka gränsa till att nå till den här meningsfullheten som jag pratade om.
Mm.
Men sen tänker jag också att det finns väldigt mycket att hitta i ACT, alltså acceptansterapi. Att försöka så här, okej, men om jag nu mår så här, hur kan jag göra mitt liv värdigt ändå?
Mm.
Och vad kan jag göra för att ta vara på det som faktiskt känns okej?
Mm.
Så jag tänker en blandning av KBT och ACT, och ACT är ju också en del av KBT i många, många sammanhang, tror jag är det som är mest hjälpsamt, och eventuellt då antidepressiva om det är så att läkaren bedömer att det skulle kunna ha effekt.
Ja, ofta är det ju kombinationer som
exakt.
Gör att jag kan få ett friskare, friare liv liksom.
Jag brukar beskriva antidepressiva som det som gör att man orkar jobba med sig själv.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Jag har ju haft mycket med ERP då, alltså exponering med responsprevention har jag pratat med många om.
Mm.
Genom att det handlar om tvångssyndrom som är mitt närmaste vanligen som jag pratar om liksom. Och där behövs ju också ACT. Den här acceptansdelen i det liksom. Att,
för det jag gör kan ju aldrig veta vad som händer om jag inte gör det här.
Det är så viktigt alltså. Och att så här är det idag. Just nu, just här är det så här.
Mm.
Det är ju lite så. Och det kan vara jättetufft att höra från början.
Mm.
Att man ska liksom stå ut med det. Men det är ju, handlar ju inte om att jag ska gilla det. Det är ju att acceptera att ja, men den här dagen är så här. Det kommer en ny dag imorgon eller det kommer en ny timme snart.
Mm, precis. Och det kan ju vara svårt, för jag tänker det du beskriver nu, det här att man fastnar i den negativa känslan i nuet, är ju någonting som är väldigt kännetecknande för både depression och dystomi.
Mm.
Att det är svårt att se att det kommer bli bättre, för den hoppfullheten i att det kommer kunna bli bättre kommer inte naturligt.
Men precis. Nej. Och då behövs det ju lite människor runt omkring också som kan finnas och stötta på rätt sätt.
Mm. Ge nya perspektiv.
Ja, men precis. Och hjälpa till kanske och hitta till de där sakerna som kan göra att det blir lite kul i alla fall. Det kanske blir meningsfullt sen.
Mm. Precis.
Att få hjälp och stöd där av anhöriga. Men hur mycket har ni anhöriga med liksom i ert arbete? Om ni jobbar med någon, vare sig om det är en dystemi eller en regelrätt depression.
Mm. På Mindler så är det rätt ovanligt att vi har med anhöriga, eftersom vi lägger mycket hemuppgifter till patienterna att ta sig an och jobba med själv. Däremot kan vi ta med anhöriga i vissa besök där vi märker att det finns en nytta, att vi behöver att en partner eller en nära vän eller en förälder är med och kanske får höra lite om vad de behöver göra eller kan göra för sin närstående. Det som jag tror är svårt för anhöriga är ju att det är lätt, som jag sa, att det blir normaliserat. Att man tänker att ja, men, min anhöriga är så här och kanske inte ser de symptomen. Också för att eftersom det är en mildare depression i många aspekter när den är så långvarig så blir det inte heller jättetydligt. Personer kan ofta ta sig upp ur sängen, kan ofta gå till jobbet.
Mm.
Men har den här lite tunga, betungande dysterheten som aldrig riktigt som man inte kan klaga av sig.
Det gör mig väldigt glad att ni säger, att du säger att ni ändå kallar in anhöriga ibland för att få rätt kunskap, tänker jag. Och förståelse för den här människan då som inte mår så himla bra. Eller mår ganska dåligt egentligen. Och hur man ska stötta, för det är ju inte självklart att jag vet det som anhörig.
Nej.
Det kan jag inte gissa mig till liksom.
Nej, så är det ju verkligen. Och bästa skulle jag väl säga är också att om det är så att personen inte har en psykologkontakt eller läkarkontakt, så skulle jag ju verkligen rekommendera den anhöriga att uppmuntra personen att söka det stödet och kanske framförallt fråga, vad behöver du av mig? Vad skulle jag kunna göra? Finns det någonting hos mig som får dig att må lite bättre som är bra för mig att veta?
För ibland vet man. Inte alltid. Men ibland kan man ju som den som inte mår så bra veta lite att, jo men om vi gör så här. Om vi hittar på någonting kanske. Eller tittar på en film som kan vara lite roligt. Jag vet perioden när det har varit jobbigt för min son. Då har vi tittat på Buskis, för det har han gillat.
Mm-hmm.
Och sånt som han har sett många, många gånger. För att överraskningar kan vara jättejobbigt när man har tvångssyndrom.
Mm.
Då vill ju man, jag har lika vid autism också. Att jag vill inte bli överraskad av någonting liksom. Det kan ju finnas med där. Så att försöka hitta någonting som känns som lättar upp en stund, tänker jag. Det är ju det vi oftast kan hjälpa till med som anhörig.
Mm. Jo, men precis. Och sen tyvärr är det ju alltid så att man måste göra mycket av jobbet själv. Och då behöver man verkligen all hjälp man kan få, tänker jag, från professionella och anhöriga.
Ja. Jo, men det är ju så. Det är ju, jag arbetar ju med min KBT. Det är ju inget jag får. Det är ju ett arbete jag måste göra själv. Så, men hur går det till om vi säger att jag börjar med att ringa till er? Och så säger jag, jag är så less, jag, liksom, det blir aldrig något bättre och det är så himla tråkigt. Vad skulle du, om jag ringer dig, vad skulle du säga till mig då? Hur börjar du?
Ja, men precis, jag tänkte först, om vi backar lite där, så laddar ju du ner appen och sen så bokar du ett besök till en psykolog som du upplever, ja, men verkar ha en trevlig profiltext och verkar kunna det som du behöver hjälp med. Och så berättar du det här för mig. Någonting som jag kanske misstänker då när jag hör om det. Att ja, det skulle kunna vara depression, det skulle kunna vara dystomi, det kanske skulle kunna vara annat i grunden. Men då är ju mitt jobb att ställa väldigt mycket frågor för att utforska. När började det? Hur länge har det pågått? Har du haft någon misstanke om andra diagnos eller orsaker till varför det känns här, så att jag får en så bred bild som möjligt. Och sen tänker jag att man, beroende på vad man landar i, att vi kanske skulle kunna erbjuda en behandling.
Okay.
Och då är det ju depressionsbehandling för de här symptomen som är för till depression. Och då är det KBT som man får. Mycket det jag pratar om nu, att träna på mindfulness med acceptansen, men också beteendeaktivering, att aktivera sig och försöka få in aktiviteter som känns kanske lite kul eller kanske bara inte tråkiga.
Nej, men precis.
I början. För att närma sig det här kanske lite mer meningsfulla och återfå gnistan. Och så utvärdera då såklart löpande med sin psykolog. Ger det här effekt? Får jag ut någonting av det? Och får man det, då ska man givetvis fortsätta. Och annars får man ju prata med sin psykolog om att hitta kanske andra ställen där man kan få hjälp.
Men jag tänker på typ läxor då, säger jag. Övningar. Vad skulle det kunna vara? Du nämnde det lite grann nu när du berättade. Men vad skulle du kunna ge mig för övning då liksom till nästa vecka?
En övning i början brukar ju vara aktivitetsdagbok.
Okay.
Där du får skriva ner lite varje dag. Så här, på morgonen, hur mår du på en skala från 1 till 10 och vad gör du? Och sen så gör du det under dagen, under olika aktiviteter, för att se hur den här siffran förändras. Och det är ju både för att se att, okej, men när jag borstade tänderna, då mådde jag 3 av 10. Det var ju jättedåligt. Men när jag sen kollade på den där buskisfilmen med min mamma, då var det ändå en 5 av 10. Och försöka se de här små skiftningarna, både för att man kunna följa sitt eget mående över tid. Men också då för att kunna se vad är det vi behöver öka för någonting. Sen används ju också aktivitetsboken väldigt bra som ett sätt att faktiskt se om det är dystomi eller depression. Beroende på hur skattningar ser ut under dagarna. Och sen arbetar man ju med den här dagboken sen framöver. Såklart. Och då är ju nästa läxa kanske att titta på fler buskisfilmer eller utöka det. Och försöka hitta fler aktiviteter som ger lite högre siffror.
Alltså det är inte lätt. Och när... För jag tänker mig då, genom att jag har en son som har det svårt, så jag känner ju honom så himla väl. Och skulle ju så många gånger vilja berätta mer än vad han vill berätta. Om han kommer till psykolog eller läkare eller så. Men jag kan ju liksom inte, jag måste ju fråga honom först. Är det okej, Marcus, om jag berättar något mer? Liksom. Mm. Så att det är ju alltid, han är ju vuxen. Och jag måste ju alltid ta hänsyn liksom till hur mycket jag än skulle vilja berätta. Hur mycket som helst annat som jag vet. Mm. Så är det ju liksom den där balansgången som anhörig också. Att jag får ju inte köra över hur mycket jag än vill att min vuxna unge ska må bra. Så får jag ju liksom inte. För det tänker jag ofta på med mig själv. För jag skulle egentligen vilja säga mycket mer.
Ja, och jag känner igen det där. För det där är ju egentligen så här. Du beskriver ju verkligen kärlek.
Ja, att det är försöka fylla i luckor
och hjälpa till. Men det som vi också måste vara rätt medvetna om är ju att personer med depression och dystomi är rätt vana vid känslan att bli överkörda. Mm. Och jag säger det här verkligen med all ödmjukhet i att de behöver bli förstärkta att göra saker själva. Att få säga det där själva, det är det de behöver bli förstärkta i. Inte att någon annan gör det åt dem, även hur gärna man än vill, tänker jag, hjälpa till. Så är egentligen den bästa hjälpen är att luta sig tillbaka och ge platsen till personer som behöver öva på att ha den.
Mm. Vad tycker du om att jag puffar lite då? Kommer du ihåg vad vi pratade om innan, till exempel att jag säger? Vill du säga, berätta det nu, eller? Så att man berättar, han berättar själv. Inte jag säger det liksom.
Mm. Säger tänker du i psykologsammanhang?
Ja, ja. När man sitter hos läkaren eller hos psykologen eller kuratorn. Och jag liksom vet att det här ville han säga men han får inte till det just nu. Är det okej då om jag puffar lite och liksom kommer ihåg vad vi pratade om innan?
Du sa det tycker jag är jättebra. För den pushen tänker jag att man behöver. Ofta blir det inget sagt alls. Och om man fortsätter med det och man ser en förbättring då kanske det kommer slita av sig själv efter ett tag. Ja. Precis. Att man lär sig vad som är viktigt att säga. För det har ju du kanske bättre koll på nu när du är så insatt, tänker jag också. Mm. Har mer resurser för att faktiskt läsa på och ta in information som man inte har när man mår
dåligt.
Nej,
det har man ju inte.
Nej.
Inte när man mår dåligt. Jag har ju själv gått igenom några utmattningar så jag vet ju hur olustig jag är, hela jag då liksom. Och då önskade jag verkligen att någon hade tagit lite kommando över mig och sagt nej men nu så går vi, kom så hjälper jag dig att prata. Men att jag kanske hade fått prata själv men att jag hade haft någon med mig på min sida liksom.
Mm.
Och därför så tror ju jag frågar ju alltid naturligtvis om vi ska följa med men vill inte min son det, nej men då är det så, då är det så bara. Den respekten måste man visa varandra. Hur mycket jag än tycker att jag är bra på en massa saker. Men inte kanske för honom hela tiden.
Och då har ju du ändå öppnat den dörren, tänker jag. Så den står ju fortfarande på glänt.
Ja, precis. Precis. Mm. För jag tänker att det här berättar nu, det är ju liksom mer allmängiltigt, tänker jag. För att det är många som behöver tänket runt att vi får inte köra över. Vi får jobba på det hela tiden. Mm. Jag har ju till exempel små post-it-lappar på min datorskärm där jag liksom talar om för mig själv när jag pratar med min son att stopp, nu så får inte jag, nu ska jag vara tyst. För ibland är det så lätt när någon är nedstämd att jag försöker pigga upp och hej och hå och så där, det blir så fruktansvärt jobbigt så ibland så mår han ju sämre.
För att det blir en så stor kontrast gentemot vad han mår.
Ja, och då måste jag backa liksom. Stopp, 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 stopp. Och då måste jag ha lappar till mig själv för det kommer inte jag ihåg i varenda sekund liksom. Ja, det var lite om mig.
Ja, men det är så bra det också, tänker jag. Det fyller ju i luckor i det här, i det vi pratar om.
Jo, för det blir ju lite att genom att jag sitter på anhörigsidan och du sitter på professionssidan liksom. Vi har ju olika uppgifter i livet om man säger så.
Mm.
Det är ju ärftlighet i det här.
Mm.
Ska man gå och vara rädd för det då, tänker du? Eller är det så här att ja, vissa får det och vissa får det inte? Vi kan ju bära på gener som aldrig vi märker av.
Precis, det har jag att du också är insatt i. För så är det ju, jag tror vi bär på så mycket gener som aldrig kanske bryter ut.
Nej.
Och det beror ju lite på olika omständigheter. Jag var inne på det här med att livshändelser kan ju också trigga igång. Så har man gener för depression och därför också dystomi så kan det ju vara någonting traumatiskt eller någonting som väcker väldigt starka känslor som triggar igång en depression, en dystomi som sen inte släpper. Så absolut inte att man ska vara rädd, för det tror inte jag gör någonting bättre. Men
Nej.
däremot kanske vara vaksam och vara lite mer då på tårna. Och även som anhörig då tänker jag att man vet om att händer det någonting så kanske den här personen behöver lite extra stöttning och stöd. Både för att någonting inte ska bli långvarigt men också hålla lite koll på att uppmuntra till att söka vård när det behövs.
Precis, och genom att det också finns på nätet idag. Och det kan ju vara enklare för många som inte orkar gå iväg någonstans liksom. Och kanske har
Verkligen.
Jobbit lite med det sociala också, att det är svårt. Så kan det ju vara behändigt att ha det på nätet.
Verkligen, det är ju en av de största fördelarna med Mindler skulle jag säga. Att man kan boka ett besök. Känner man att man har en psykisk ohälsa och behöver stöttning. Men det är ju det här med att ta sig iväg till ett nytt ställe. Träffa någon man aldrig har träffat. Sitta i ett kallt väntrum kanske. Att istället få sitta hemma i soffan och känna sig lite trygg i en annars rätt otrygg situation. Det tror jag är jätteviktigt när man ska prata med någon för första gången.
Ja. Finns det någon fördel med, vad heter det, coronan, så var det ju det. Att vi har börjat använda videosamtalen mycket, mycket mer.
Vi har blivit mer flexibla där, verkligen.
För det fanns ju inte på kartan att man skulle få, alltså, videosamtal från psykiatrin tidigare. Ja, då var det på, då skulle man till kliniken, i alla fall här i våran region. Men nu så får man ju det hemma. Och det är ju suveränt, tycker jag. Klart att man ska träffa sin läkare och sina terapeuter ibland om man bor nära. Men inte varje gång. Det är ju inte nödvändigt alla gånger liksom.
Och det beror ju på, jag tänker att olika personer vill ju olika saker. Vissa kanske vill åka till det där väntrummet och det känns mer på riktigt då. Medan andra vill ha den här tryggheten med att kunna sitta hemifrån och få KBT.
Ja, valfriheten, det är ju det som är så himla bra alltså. Det är jättebra.
Och där tänker jag också när det kommer till dystomi och ADHD och ADD, det här med att svårt att komma igång med saker, att vara obeslutsam, och då kan ju det här med att klä på sig, gå ut, sätta sig på en buss eller tunnelbana, det kan ju vara ett så stort projekt att man inte gör det.
Nej, men absolut, absolut. Visst är det så. Det känner jag ju igen. Jag har ju ADHD själv, så jag känner ju när svårigheten att komma till skott liksom. Bara de roliga sakerna går lätt. Allt som är på mellan 3 och 5 på skalan, det är jättetrögt alltså.
Ja, och om vi skulle likna det med dystomi, då är det som att det roliga är, du har inget som är roligt
Nej.
Längre. Hur mycket blir gjort då?
Nej, men precis. Finns inget mellan 5 och 10 liksom. Allt är mellan 1 och 5 på skalan. Ja, inte konstigt att det är svårt och lätt att bli kvar hemma i alltihopa liksom. Och så viktigt då att få vård, tänker jag. Vare sig det är en vanlig långvarig depression eller dystemi, det spelar ju egentligen ingen roll egentligen. Nej. Ingen ska behöva må så.
Nej, precis. Och dystemi och depression är ju samma sak. Det är ju bara att vi sätter ett annat namn på det när vi märker att det inte går över.
Ja, precis. Precis. Nej, så uppmaningen från oss bägge två, tänker jag, det är ju det där att försök hitta hjälp. Ta hjälp av en anhörig eller vem som helst, att se till att få hjälp och ringa eller liksom kontakta. För att ingen ska behöva gå så.
Nej, verkligen, jag håller med.
Så, ja, vi ska avrunda, Emily. Har du något mer som du vill säga eller trycka på som vi gick lite fort förbi, eller något annat som du vill säga?
Nej, jag tycker att det var ett väldigt uttömmande och trevligt samtal.
Vad härligt att höra.
Ja.
Men då säger vi hej och tack.
Tack så mycket.
Jätteintressant var det att jag fick lära mig någonting helt nytt. Det gillar jag.
Men verkligen, det är härligt att få stöta och blöta i såna här ämnen ibland också, tycker jag.
Precis. Tusen tack, Emily.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Hej då.
Hej. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat och mina gästers prat såklart. Hoppas vi hörs igen. Hej då.